Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt signifikanta skatteparadis. Din mumifierade McDonald's produkt i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna och välkommen till säsong 9 av Somna med Henrik. Detta inleder, om inte faktiskt så åtminstone formellt, Somna med Henriks 5:e år. Alltså det är 4 år sedan jag startade. I juni någon gång så fyllde podden 4 år. Jag missade att fira det, vilket ju är lite olikt mig. Jag brukar ju leta efter tillfällen att fira och utmärka milstolpar och sånt. Men det här betyder ju då att podden är 4 år och inleder alltså sitt 5:e år nu. Visst, så blir det väl, va? Alltså det påbörjar sitt 5:e år. Oj, det är ju otroligt egentligen när jag tänker efter hur lång tid som har förflutit. Jag har ju inte någon egentlig strategi bakom mina säsongsuppdelningar. Till att börja med finns det ju en hel radda avsnitt som inte har någon säsong alls, de allra första. Och det är ju lite med flit eftersom där provade jag ju verkligen formen, så att säga. Om du inte har lyssnat på de tidiga avsnitten så... Jag vet att det finns många Somna som har några av de tidiga avsnitten som sina favoriter, sina go-to-favoriter. Men att det är ju inte så bra. Alltså ljudkvalitetmässigt är det ju väldigt ojämnt i början. Och i min stil är också lite svajig. Så det här är ju Somna med Henrik. Å andra sidan så är ju podcasts, eller egentligen alla såna här långa serier, är ju en resa, så att säga, en där allting ändras efterhand. Jag klarar inte av att lyssna på de första avsnitten. Jag klarar å andra sidan inte av att lyssna på något. För jag vet ju liksom, jag kan ju mig. Jag kan ju min röst och sådär. Igår kväll så stod jag i köket och sjöng för mig själv. Och det är inte några så här Lovis sjunger Ronja till sömns sånger som man kan ju tycka skulle vara liksom lite mysiga och harmoniska och kanske någonting som omvärlden skulle ha nytta av, utan det är ju väldigt snabba arytmiska påhittade texter med absurda undertoner. Ja, inte bara undertoner utan också övertoner. Och mellanregistret är också ganska absurt, galet och stundtals vulgärt. Och då var jag tvungen att säga till mig själv på skarpen att nu fick jag lov att vara tyst. Och då sa Nina, om du inte vet vem Nina är så hon då min sambo. Och så sa hon, men vad taskigt av dig att säga så till dig själv. Det är jättemysigt att du är en person som sjunger och pratar för dig själv. Och du fyller liksom, det blir, hon sa inte detta ska jag säga, hon sa inte du fyller rummet med liv. Det var min tolkning. Det var min ytterst narcissistiska tolkning av det hon sa. Och då sa jag att jag måste göra så här ibland. För du vet inte hur det är att hänga ihop med den här jäveln som är jag 24 timmar om dygnet. Och då sa hon, det vet jag visst, sa hon då. Du glömmer att jag faktiskt gör det. Jag är i andra änden av den här konversationen. Ja, visst, jag tänkte jag då. Just det. Hon är också hon är också med här. Det är inte bara jag i mitt universum. Och eftersom hon då gav tummen upp så fortsatte jag att sjunga för mig själv där i köket. Jag har återkommande fraser som jag ofta använder när jag sjunger. Såna här påhittade sånger. Ofta är det ju då till melodier. Återkommande melodier. Det kan vara filmmusik eller visor eller sånt. Och då är det ofta uttrycken fart in the tub dyker ofta upp. Alltså det fråga mig inte varför. Men det är någonting med att prutta ett badkar som då innebär någon slags automatisk komik. Och då menar inte jag prutta ett badkar fullt med vatten, utan jag menar prutta i ett badkar som är tomt. Alltså det här ljudet, det smattrande ljudet av luft mot metall. En triumfatorisk morgonhälsning, om du så vill. Och där ska jag nu inte gräva djupare i, för att det är ju möjligt att det kan upplevas som lite störande när man ska somna. Så jag stökar vidare. Hur mår du somna? Jo tack, jag mår bra. Men nu inbillar jag mig att du svarar. Det här är alltså mitt samtal med dig, somna. Hej somna. Hej Henrik. Alltså nu får du acceptera, somna, att jag pratar med din röst. Jag kommer alltså att våga mig på att tolka dig. Fast jag inte vet vem du är. Fast jag inte känner dig. Fast det är som det är med det. Så kommer jag nu att göra ett försök. Och jag ska försöka att inte bli personlig. Eller privat rättare sagt. Personlig är ju bra att vara. Det är ju meningen med den här podcasten. Men jag ska inte bli privat, eftersom det kan jag ju inte, eftersom jag inte vet vem du är. Jag har ju någon slags generisk uppfattning av dig. Vilket ju är på ett sätt tråkigt. Eftersom riktig kommunikation är ju något annat. Men det här är ju som ett förrum till kommunikationen kan man ju säga. Ett slags lek. Och det ska man inte heller se ner på. Det finns ju en vits med att leka, har jag läst någonstans. I 11 miljarder olika böcker av olika personer som då har ackumulerat kunskap. I natt drömde jag, för övrigt somna, att jag var hemma, att jag var på en fest hos en kompis. Och hon hade en teleportör på sin fest. Och den här teleportören, den kunde då teleportera. Det är ju det teleportörer gör. Det är ju väldigt sällan som teleportörer till exempel steker pannkakor, broderar bonader eller recenserar teaterföreställningar. Det är ju mer frekvent som teleportörer teleporterar, alltså förflyttar människor sömlöst mellan av varandra oberoende platser, av varandra geografiskt oberoende platser. Om nu en plats kan vara geografiskt oberoende av någon annan plats. Egentligen kan ju inte en plats vara geografiskt oberoende av en annan plats om den inte befinner sig på en annan himlakropp. Och egentligen inte ens då, eftersom allting ingår ju i samma konstellation. Möjligtvis att om idén om multiversum stämmer, då kan man väl snacka om en plats som är geografiskt skild från en annan plats. Eftersom det handlar om två olika universum då. Men hon hade den här teleportören på sin fest och hon hade liksom ordnat så himla bra. Jag drömmer ju väldigt ofta att jag ställs inför, eftersom jag då, förlåt att jag tjatar somna, men eftersom jag inte dricker då, så ställs jag ofta inför i mina drömmar ett val. Där jag får välja att dricka eller inte. Och alla andra gör det. Liksom. Alltså som en högstadie rite of passage. Och jag känner ofta en längtan och ett sug i drömmen. Nu är jag inte så skakad av de här drömmarna längre, men när jag bestämde mig för att inte dricka mer, då tyckte jag de här drömmarna var väldigt obehagliga. Nu tycker jag inte, men det är konstigt att jag fortfarande drömmer om med sån intensitet, fast det är 5 år sedan jag slutade dricka. Eller är det mer? Ja, jag har glömt. Men i alla fall. Och det blev liksom sådär. Men samtidigt var festen lite SVT-ig, ursäkta uttrycket. För den oinvigde så är en SVT-ig fest är lika med, synonymt med tråkig fest. Det vill säga när ett stort bolag ska ordna en fest så är det väldigt strikt och institutionaliserat. 2 enheter per person och sen går nästan alla hem och kvar är festfolket och prissarna. Det vill säga jag var ju en av dem som alltid var kvar då. Och inget ont om det, jag måste säga jag föredrar ju festprissarna. Men det blev alltid lite tråkigt avslaget liksom, för lamporna tändes och allt sånt där klockan 10 liksom, när bolaget inte längre ville liksom, ha på sina händer det som skulle ske. Och jag förstår deras synvinkel också. Men det var lite sån känsla på festen. Men min kompis som är bra på att ordna fester och skapa en härlig, rolig, busig stämning. Hon hade de här teleportörerna då som ett wildcard. Och först åkte vi till Australien med teleportören. Och i Australien såg det ut som hemma hos min barndomskompis Stefan. Där han bodde när vi växte upp. Det var liksom inget märkvärdigt. Jag minns att jag utbrast när jag gick där. Åh, här har jag inte varit på 30 år. så gick jag över gårdsplanen och så stod det en massa gamla bilvrak på den här tomten. Och det gjorde det ju inte när Stefan bodde där. Det var en ganska ordnad tomt, som jag minns. Men sen så var det lite tråkigt där också då. Folk droppade av och så. Och då sa min kompis då att nu förstår ni, nu ska vi åka igen. Och så gick vi in i teleportören igen och så drog vi till Sydafrika. Fast det hette inte Sydafrika i drömmen, utan det hette något så här påhittat namn. Och jag minns att jag värmen och fukten var otroligt påträngande. Och jag minns att jag tittade på en GPS var jag var. Och det slog mig att jag var så långt söderut som det någonsin gick att komma utan att sätta foten på Antarktis. Å andra sidan, Australien är ju också otroligt mycket söderut liksom, från där vi befinner oss nu. Så jag vet inte riktigt hur det hängde ihop, men jag var i alla fall mer söderut än Australien. Och det var som att någon slags appendix till jorden som gick ännu längre neråt, nedanför jordklotet, om man nu får prata om det där, prata om det utifrån den nordiska hemisfärens perspektiv, det vill säga ja, vilka som är överst och underst och så. Jag undrar för övrigt hur det påverkar, eftersom jordklotet ju ser ut generiskt likadant överallt. Hur påverkar det människor som bor på liksom den södra halvklotet? Hur påverkar det dem att betrakta sina länder liksom som under den nordliga halvan? Hur påverkar det ens bild av sin egen, den egna positionen i världsalltet? Om du bor på den södra hemisfären så kan du väl skriva i Facebookgruppen och berätta om det. Det vore intressant att veta hur eller om jag har fel, eller om det är så att man faktiskt så där rutinmässigt vänder på jordgloben när man kommer söderut. Och för den delen, för dig som bor vid ekvatorn, hur påverkar det dig liksom? För mig är det ju så självklart att där jag bor, det ligger högst upp på jordklotet. Det är ju inte så att jag går omkring och är stolt över det, eller så. Det är inte så. Men vi är ju vana att placera det som är viktigast högst upp. Så därför undrar jag hur det påverkar människor vars livsplatser på jorden inte ligger högst upp. Om det ens påverkar, berätta gärna. Det här blir ju ett avsnitt när jag ska tematisera kring dig, Somna. Jag ska vara du och du kanske kan få vara jag. Men jag ska bara berätta klart den här drömmen först. Så när vi var i Sydafrika då, vi var i ett litet samhälle. Och min kompis då, hon hade en gård. Någon typ av grupp med byggnader liksom som var hennes, som hon ordnade festen i. Och det var som en kringbyggd gård och man kunde gå ner på en strand. Och ute på en sjö så låg det och flöt en flytbrygga. Och där ute var liksom en stor del av festen. Mycket kul hände där ute. Så jag och två till hoppade i vattnet och så började simma. Och då var det en väldigt främmande sorts vatten. Det var inte som en svensk insjö. Jo, det liknade en svensk insjö i så mått att den var väldigt... den var inte så klar liksom. Det var mörkt vatten som det är i svenska insjöar. Man såg inte botten, man såg inte... Men däremot kryllade det av små fiskar. Och stora fiskar också. Stora liksom rörliga varelser liksom. Och de ålade runt oss. Det var helt tjockt med fiskar. Och när man simmade så åt de av ens hud lite grann så där som... alltså inte åt som... Jag menar inte otäckt nu. Det var lite otäckt. Men det var inte som så här farligt. Utan det var mest främmande känsla. Lite som på spa när man stoppar ner fötterna i ett akvarium och fiskar äter på ens fötter. Så nafsar så. Det ska vara skönt då liksom. Ja, så var det. Det kändes som sockerdricka över hela kroppen. ursäkta. Och sen kom vi upp där på andra sidan, på flytbryggan. Och det var, jag var ju inte bekväm med det här, för jag är ju inte det. Jag är inte så bekväm att simma när jag inte bottnar. Jag tycker det är lite otäckt med vatten. Och så kom jag upp på den här flytbryggan och då var det liksom inget märkvärdigt där. Så jag hade två kompisar då. Det var samma som hade simmat ut med mig. De sa, nu drar vi vidare. Så hade vi en båt och så tog vi den här båten ut på sjön, över till andra sidan sjön. Och där fanns det en bar. Och där sa mina kompisar, här ska vi dricka en öl. Och jag ville ju då inte ha den där ölen, men jag gick ändå med in. Det var liksom inte så laddat i det här läget. Och så gick vi in och då var de som var där. Det var en sån här övergiven bar. Och då sa de att men vi har ju stängt. Det har inte varit någon här på flera år. Liksom. Vi är inte... Men det var ändå folk där inne. Ja, så fick de ändå köpa öl då. Och jag bad att få köpa en cola. Och då skrek de. Nej, vi har stängt, skrek de. De var väldigt arga då på mig för kolan. Och då dök min kompis upp där på baren och hon blev lite förvånad att vi var där. Hon sa, varför är ni här? Vi har ju massor med mat och dryck och öl och sånt borta på festen. Men de var, plötsligt var de, mina två kompisar var som två så här gamla, alltså jag då som har varit på turné en del med olika skådespelare och så är det ju ofta den där, det finns de där två stycken gamla alkade skådespelarna som typ har alla svar och skiter i allt och försvinner iväg till någon liten pub och sitter där och snackar skit om branschen. Lite grann en sån som jag hade kunnat bli om jag inte hade hoppat av det här tåget. Och de blev mer och mer sådär misantropiska och tyckte det var skit och tillgjort att gå på fest. De ville sitta och prata gubbsnack liksom på den här lilla stängda pubben. Och jag började ångra mig att inte jag var kvar hos min kompis. Men nu var det liksom, hon var där för att hon skulle hämta Ramlösa till festen. För det hade hon någon deal med den här krogen då. Och så åkte hon därifrån igen. Och då var vi kvar då. Och då plötsligt så satte sig mina kompisar i något gammalt så här sittbås. Eller det var så här en väggfast soffa som gick längs hela väggen. I röd sammet. Då satte de sig där och då hördes det plötsligt ett skrik från den där soffan då. Och då var det då, egentligen var det ju ett djur då som folk tycker är obehagliga. Så jag ska inte säga det djuret. Det var någon typ av krälande djur. Så jag ska inte säga det djuret utan jag kan säga att det var små marsvin istället. Så blir det liksom mindre otäckt då. Men det var lite otäckt i drömmen men inte så otäckt. Vi kan säga att de här marsvinen, de skrek då. För det hade varit stängt så länge på den här pubben att det hade flyttat in då de här djuren, marsvinen, a.k.a. Och de här marsvinen, de började då bita mina kompisar. Och det var jättemånga, de var ju överallt. Och de lät inte som marsvin brukar, utan de skrek liksom som rådjur typ. Och... Det var väldigt obehagligt då och de började försöka fösa undan de här. Och vattnet till sjön gick ända upp till dörren på den här krogen. Så mina kompisar och jag försökte komma ner i båten igen. Och då var det så att när marsvinen beten, då sjönk ens blodsocker. Det var det som var farligt då, när man blev biten av en sån där. Så då var det en av de här äldre polarna då som sa, oj nu har jag jättelågt blodsocker hörni, nu är det... kokta fläsket stekt eller något. Nu har jag skitit i det blå skåpet eller något sånt där gammalt uttryck. Och satte vi oss i båten och så började jag också känna att mitt blodsocker var oerhört lågt. Och då kom vi tillbaka till festen och då fick vi en spruta i benet av min kompis där som var jättesur på oss då för vi hade stuckit och sådär. Och så blev det bra igen. Och sen var festen slut då efter den här utdelningen. Och där sen vaknade jag. Jag har ju då sett min kompis på Instagram typ precis igår kväll innan jag somnade. Så därför finns hon med där. Jag vet inte varför det var det här festtemat. Men hon fyller ju 50. Så det är ju möjligt att det finns någonting undermedvetet där i mig. Att jag, den här firandet liksom som finns där. Men jag vet, det är också någonting med... Förlåt, får jag bara säga en sak för övrigt som jag tycker är så himla cool. Det är att den här kompisen, henne har jag känt sedan vi var 25 eller någonting. Eller sedan vi var, sedan jag var 25 typ. 24, 25 år. Då var ju hon 3 år äldre än jag då. Ja. 27, 28 år var hon då typ. Jag minns hennes 30-årsdag väldigt tydligt. Vi har varit kompisar i 23 år eller något. Och vi har liksom vandrat med varandra, ibland på avstånd och ibland mycket nära, ända sedan den tiden i livet när ingen av oss hade barn och livet var oskrivet liksom. Det är det ju ändå, vill jag påpeka. Men det som är så häftigt är ju att när jag var då 25, då tänkte jag att när man fyller 50, då är man ju då är man ju vuxen till att börja med. Man är också lite före detta liksom. Man är ju en person som inte längre egentligen spelar någon roll. Det där måste jag ju ändå säga är det sämsta med att vara ung. Det är att man tror att ens egen fas i livet är zenit, är kronan liksom. Det har jag alltid trott. Ända sedan jag... När jag fyllde 30 kände jag att nu är det för sent. Liksom. Den känslan hade jag då. När jag fyllde 30. Jag minns att jag tänkte, nu är det för sent att vara ung och lovande. Och att jag skrev något långt tal som jag höll på min fest. Jag skrev en hel pjäs för övrigt om att fylla 30 och ha en livskris och sånt. Som hette I mörkret bakom scenen. Och så bjöd jag in en massa människor på min 30-årsfest och spelade upp den här monologen för dem. Den spelades bara en gång just då. Jag bjöd in typ alla jag kände i hela världen. Och sen spelade jag den här pjäsen och sen efteråt så bjöd jag på fest då. Och det var för att jag tycker fester blir roligare om jag har jobbat innan. Än att bara gå omkring och vänta en hel dag på att en fest ska börja. Då blir det liksom antiklimaktiskt. Så jag spelade den här pjäsen och den handlade liksom om att jag började bli för gammal för att vara lovande. Liksom. Det var en livskrispjäs. Förlåt. Det var ju då snart 20 år sedan. Och jag... Nej, det var 18 år sedan. Nej, 17 år sedan. Förlåt mig. Och ja, det som jag tycker är så coolt jag skulle säga är då att när jag pratar med min kompis nu. Nu vet jag inte varför jag inte säger vad hon heter, men det jag började med att inte göra det och nu kan jag inte göra det, så att nu får det vara så. Min kompis får heta kompisen helt enkelt. Och det är så häftigt att när vi pratar, för vi pratade i morse då, jag var ju tvungen att messa henne om den här drömmen. Så när vi pratar, då är det som att ingenting har hänt. Tiden har inte gjort någonting med oss. Tiden har inte väsen förändrat oss. Och det tycker jag är viktigt från en äldre till en yngre då. Om du är yngre somna. Att det händer liksom ingenting. Den där känslan av att man med tiden ska förändras och eller underförstått då förstöras eller förvanskas eller tappa någonting. Det kan väl hända när som helst i livet. Det är inte åldersbundet. Och att när jag pratar med henne då, vi smsar varandra, så är den enda skillnaden är det medium vi konverserar via. För när vi blev kompisar så fanns inga smartphones. Det är liksom den enda skillnaden. Vi pratar inte på något sätt som utmärker oss åldersmässigt. Vi är obundna. Vänskap är obundet, men kanske framförallt människan, du somna, är obunden av tiden. Alltså den som är du. Din kropp är något annat. Dina erfarenheter och kunskaper är något annat, såklart. Men det som får oss att liksom känna att vem har jag blivit och allt det här, det har inte med ålder att göra. Eller tid. Det är andra saker. Det slog mig då när jag satt där och skrev. Och då blev jag så tacksam. För jag har ju alltid varit så rädd för att en dag ska jag bara sitta där och vara någon slags statisk gammal farbror. Men det existerar inga statiska gamla farbröder. Det existerar inga statiska gamla människor. Det är någonting man tror. När man är yngre än den gamla människan. Eller den äldre människan. Och jag blev så hoppfull. För då kände jag så starkt att vi är mitt i ett brusande liv tillsammans. Och jag kände samma känsla nu i morse som jag kände när jag var 22 år och jag var på en fest hos min andra kompis. En tjej som jag var typ lite semi ihop med då. Hon mässade mig och sa att hon var på Rival som var jättenära då där jag var på festen på Sankt Paulsgatan. Och hon sa, kom hit. Och jag var 21, 22 och full och sprang längs med Sankt Paulsgatan till henne då. Och det slog mig att jag var mitt i min ungdom liksom. Att jag var ung och det slog mig med sån otrolig kraft och glädje. Och, alltså inte glädje, jo men det var euforiskt, så var det ju. Den där känslan av att jag var mitt i ett brusande liv. Och så kändes det fortfarande då, fast jag är 47 år och fast jag inte är berusad och fast jag lever med en tjej sedan 16 år och fast mitt liv är stabilare på så många sätt än hur det var för den där 21-22-åringen, så är jag ändå mitt i det brusande livet. Det är inte bundet av tiden. Jag kommer att vara i det brusande livet när jag är 80 också. Så är du en 80-årig somna. Så jag har alltid trott att du är någonting väsensskilt. Men nu vet jag att det inte är så. Sen kanske jag faktiskt, jag gör ju mig själv skyldig till den här typen av generaliseringar ganska ofta ändå. Jag satt ju häromåret satt jag och var frustrerad för jag behövde få loss. Det var när Kirinaya AB höll på att gå i konkurs. Jag vet inte om det, du har missat det. Jag pratade en del om det. det blev svårt där under pandemin ett år för Kirinaya, mitt bolag alltså. Och då behövde jag få loss lite kontanter och då upptäckte jag att jag hade ett individuellt pensionsspar. Och då tänkte jag, tänk om jag ändå kunde få loss de pengarna nu. För vem vet vad som händer i framtiden och så vidare och så vidare. Och då kollade jag hur gammal man måste vara för att ta ut den där pensionssparet. Och då stod det då, vad var det, 55. Och, det kände, och då så minns jag hur jag utbrast att det är ju jättemånga år tills dess. Liksom. Jag måste vänta och då slog det mig att det var ju då alltså 9 år då. 9 år kvar. Om 9 år får jag ta ut min pension helt enkelt. Jag kan, om jag vill, gå i hämta ut mitt individuella pensionsspar om 9 år. Det är liksom inte, ja. Den där känslan, den där tron av att allt, saker och ting kommer att förändras. Att jag kommer att vara, jag menar inte att så här 9 år är snabbare än vad jag tror eller att jag är äldre än vad jag tror att jag är. Utan jag menar att jag tror ju att om, när man tar ut sin individuella pensionsspar, då är man en gammal farbror. Men jag kommer inte vara det. Jag kommer vara Henrik, 55. Eller när jag nu tar ut de där pengarna. Nu, det ordnar ju sig sen. Så jag kanske låter dem vara där istället. Det kanske är bättre generellt betraktat. Ja, det här var intressant. Det var intressant hur det kom in på det här då. Hur känner du? Somna. Är det svårt, tycker du, att åldras? Det är också roligt. Det är ju i år 25 år sedan mitt första tv-jobb hade premiär, Salve då, som var ett sommarlovsmorgonsprogram. Och då har jag ju då lagt upp olika posts om detta i olika sociala medier. Och så då brukar människor skriva: åh, nu känner jag mig gammal. Jag var ju 7 år när det här gick, typ. Då vill jag skriva: hur tror du jag känner mig då? Jag var ju 21 när det här gick. Grejen är att, sanningen är ju att jag gör ju inte det. Eller jag vet inte, jag kanske är dubbel nu. För jag har ju också lite issues med det här. Jag känner ju ibland att de jag omger mig med är ju ofta mycket yngre än jag numera. Det är ju för att jag, alltså förutom vänner jag har, är ju ofta i min egen ålder liksom. Även om de blir fler och fler i yngre grupperingar. Så, och ibland så pratar jag så tråkigt. Okej, det kanske är en åldersgrej då. Jag märker ibland när jag lägger upp saker att jag pratar så här: hälsa din man så gott och sånt där, kan jag säga. Vem säger så? Det är inga millennials som pratar så. Eller vad heter de? Generation Z. Det är ingen generation Z som säger hälsa din man så gott. Sådär. Så okej då. Ja, det där sticker lite i mig. Jag märker hur jag börjar tappa. Nej, det där tycker jag inte om ens att prata om faktiskt. Det där att jag håller på att tappa jargong. Det har alltid känts så lätt för mig att tala med andra oavsett åldersgrupp. Men att jag nu börjar känna mig lite skild från generation Z liksom, i, jag vet inte. Det kanske du kan, om du är en generation Z somna, kan du ju skriva och berätta. När känner du att jag låter gammal på rösten? Och jag vill heller inte säga att gammal per definition betyder dåligt då. Jag vill verkligen understryka det. Men kanske att en gammal kommunikatör inte når ända fram. För att jag använder mig av ord som och tankegångar som inte längre går att applicera. Att jag har gamla nycklar helt enkelt. Och det där tycker jag inte om. Jag vill ha bra nycklar vill jag ha. Men det tror jag kanske att jag kan utveckla ändå. Numera är jag inte så rädd för att bli gammal i ordets liksom biologiska betydelse. Men däremot att förlora i relevans och att försöka låsa upp öppna nya dörrar med gamla nycklar. Det fulaste med att bli gammal är att med en dåres envishet försöka öppna nya dörrar med gamla sketna nycklar liksom. Att de var jättebra en gång i tiden, de där nycklarna, men det finns ingen nåd i att saker och ting förlorar i relevans. Det har ingenting med rättvisa att göra. Det är inte rättvist på det sättet. Så kanske är den största utmaningen för en person som har en hel hop eller uppsättningar med nycklar och som har förnyat sin nyckel förråd och flera gånger under sitt liv, att fortsätta göra det även fast det bara kännas svårare och svårare. Och det är det här tycker jag är faktiskt lite skrämmande då. Det tycker jag är för mig själv alltså. Det där att en dag kanske jag känner att jag inte längre kan uppdatera mina nycklar och då uppleva mig liksom fast då. om jag inte längre kan öppna min ytterdörr, alltså i bildlig mening, för att min nyckel är för gammal. Det tycker jag inte om. För det behövs en medvetenhet hos de som har nya nycklar. Det måste finnas en förståelse för att detta inte är mitt livs egentliga mittpunkt. Att det kommer år efteråt när man är 25. Och att det är viktigt att hjälpa dem som har gamla nycklar. Ja, okej. Okay. Nu blev det här ett avsnitt om åldrande istället. Okej. Okay. Men då är det väl det då. Jag trodde jag skulle prata om att jag var du och du var jag. Men det blev inte så. Det blev istället ett åldersavsnitt. Ska det kanske heta ålder? Åldern. Hur gammal är du, Somna? Om du känner efter liksom vem du är. Om du bortser från din fysiologiska, ditt fysiologiska allmäntillstånd. Utan istället bara tänker på dig. Det är ju svårt. Det sitter ju ihop det där. Om jag ska verkligen tänka hur gammal jag är. Det här är ju på ett sätt bara en lek. Därför att varje ny dag är ju egentligen en egen specifik ålder. Det finns inga siffror på den egentligen. Men okej. Okay. Ja, 15. 14, 15 år. Är jag ju. Ja, det har jag nog aldrig sagt faktiskt. Jag har alltid tänkt att jag är lite äldre. Alltså 25 liksom, men nej. 25-åriga Henrik, han var liksom ledsnare än jag. Han var mer förvirrad och mer anfäktad och bittrare och räddare. Han hade såklart kvar mycket av 14-åringen också. Men jag skulle säga att 14 år är nog det som saknas. Det som hindrar 14-åringen från att helt ta mig i anspråk är ju att jag inte längre har samma direkt kontakt med intrycken som jag hade då. Det här har jag pratat om många gånger i Sonne med Henrik. Att jag som barn kan minnas hur jag verkligen erfor världen på ett sånt skygglappsfritt sätt. Eller fanns inga sköldar liksom. Allt gick bara rakt in. Numera är det ju mest det jobbiga som går rakt in. Jag tycker att jag har svårt att vandra i solen och känna hur den värmer mig. På riktigt liksom. Man kan känna det. Det är inget fel på förnimmelserna. Men de saknar kraft. Det är som att de har bleknat lite grann. Det där är ju ett problem. Det är nästan som att nu när jag tänker tillbaka på substanser, det här med att med olika typer av centralstimulerande medel då för att uppleva känslor starkare, att det ligger ju någonting i det där, varför vi vuxna människor samlas kring, låt säga, alkohol då, för att på något vis känna starkare, tydligare känslor. Att det är mycket av livet som äldre då, biologiskt äldre, men också naturligtvis psykologiskt äldre, som innebär att saker bleknar liksom. Och men ändå inte, för jag känner ju fortfarande otroligt starkt, men saker är suddigare, så är det. Det är inte så tydligt längre. Alltså det där när man var typ 21 och kunde känna en, ja, men, eller som ett exempel då, den där känslan jag beskrev med min kompis när vi i morse smsade varann och hon fyller 50 år. Och jag minns ju henne när hon var 28. Och och jag då kände att jag var fortfarande mitt i det brusande livet, precis som när jag sprang på Sankt Båsgatan och skulle till den här tjejen. Och att den känslan då var ju så den höll på att välta omkull mig i anspråk. Då var den ju visserligen lite droginducerad också. Men den som är nu är ju lite, den går ju djupare, den som slog mig i morse. Men också lite suddigare liksom. Den städas snabbt undan av något annat. Intrycken tar varandras plats och det finns en annan pragmatisk känsla i botten. Av att det är ju bara en känsla det här liksom. Ja, intressant Henrik Ståhl. Ja. Men hur gammal är du, Somna? Hur gammal är du och vad är din inre ålder? Svara nu, tack. Okej. Okay. Om åldrarna inte skilde sig så mycket, varför? Om åldrarna skilde sig mycket, varför? Det är dubbelt det där, för jag läste en intervju med, eller om det var jag läste kanske en hemsida, hans egen hemsida, Ralf Lundsten, som är en musiker som nu är, han närmar väl sig 80, kanske är 80 till och med. Jag växte upp med hans musik för min mamma gillade honom, och han gjorde elektronisk musik liksom lite före alla, innan det blev poppis. Vangelis och Jean-Michel Jarre. Och han var liksom en pionjär där på 50-talet med syntar och sånt. Experimentella ljud och samplingar och sånt. Och han är en väldigt, var och är, som jag, det jag känner honom inte, men den, en väldigt speciell person med mycket egen stil. Men han beskriver sig som 17-åring. Och så är han ju då betydligt äldre. Och då har jag försökt att analysera vad det innebär. När jag läser saker av honom eller som han skriver, och alltså det är ju gamla saker. Det är ju saker från 80- och 90-talen liksom. Men jag har skrivit till honom själv också och fått svar, och det är ju, den känslan jag får är att han känner en saknad då. Men att livet i allra högsta grad brusar. Och att han är mitt i det, liksom, på något sätt. Men att det finns en saknad. Och kanske också en sorg och en bitterhet, en ilska liksom, över att bli fråntagen tiden. Det är ju både ett sorgligt och ett sympatiskt drag samtidigt. Jag har ju bestämt mig för att jag inte ska bli en sån som är arg och bitter över att saker, att livet har tagits, att tiden har tagits ifrån mig. Men med det sagt så är jag ju väldigt rädd för att det ska hända. Eller för att det händer. Jag tycker ju att det skrämmer mig väldigt att jag måste. Ja, nu blir jag väl för personlig här. Jag måste ju flumma till det lite också, om det är så att du inte har somnat än. Jag har ju ett ansvar, jag ber om ursäkt. Det är ju så många som somnar. Nu pratar jag, jag vet att jag inte ska prata om att det finns flera somnar än du, men det finns ju det, om vi bara ska hårdra det. Så det är ju inte bara du, det är ju som en, det är som en, det finns bara du, men sen finns det många som är bara den, liksom. Så ni som är i varsitt rum allihop. Jag är ensam med dig, fast med många andra samtidigt. Jag är som en ängel. Vad roligt det hade varit. Om du gradvis hade märkt hur jag mer och mer förvandlas till någon typ av ja, men att jag börjar tro på att jag själv är någon slags gudom. Och till slut så är det liksom långa mässor där jag typ sjunger mitt eget lov. Och du känner dig mer och mer orolig över min psykiska hälsa. Och du märker också att en liten grupp somnor sluter upp runt mig på ett osunt sätt. Att det börjar likna en sekt mer och mer. Och att till slut så försvinner det. Så blir det helt tyst. Och det innebär att sekten är liksom sluten. Liksom. Och så har vi byggt någon kursgård uppe i Dalarna någonstans. Och isolerat oss. Alltså somnorna där uppe. Det är... För tydlighetens skull vill jag stryka under att det vore ett worst case scenario. Jag tror generellt, varför jag använder uttrycket generellt alldeles för slarvigt. Jag tror att jag skulle bli en värdelös sektledare, det är det jag menar. Jag är alldeles för konflikträdd. Jag kan liksom inte straffa folk och så. Jag skulle tycka det var jätteobehagligt. Jag tycker inte om när människor, och jag tycker heller inte om när människor har förväntningar och krav och sånt. Då tycker jag det känns jättebra att ha ett elektroniskt medium mellan mig och de potentiella kraven. Jag skulle inte gilla att gå i korridorerna i min kursgård och typ vara på väg ut och typ sätta mig och dricka en kopp kaffe och bara vara lite i fred. Så kommer Agneta upp. Och bara gå bredvid mig och är helt tyst. Liksom. Men jag känner hur hon tittar på mig hela tiden. Med förväntan i blicken att jag ska poppa ur mig något klokt. Och då säger jag typ någonting. Då märker jag hur jag blir så där hetsk och elak. Då, för jag känner att hon förminskar sig själv med flit. Liksom, för att göra intryck på mig. Jag läser ju av allting hela tiden också. Och sen skulle jag bli paranoid också, bara tänka att folk pratar illa om mig och så. Men jag skulle inte ha hjärta att ta upp det eller göra någonting åt det. Utan jag skulle ju bara låta det falla in på mig själv och börja avsky mig själv. Jag skulle sitta i mitt lilla rum och typ isolera mig. Och till slut skulle det ju uppstå andra naturliga ledare som hade mer fallenhet för det här att styra sekten än jag. Och då skulle jag så småningom bara dra och lämna det hela. Och typ... skriva en pjäs om det och turnera. Jag vet inte. Jag är liksom ingen sån person. Så att om du hade planer på att kontakta mig och vilja starta upp en sekt och köpa en kursgård i Dalarna, så vill jag bara säga att jag kommer antagligen att säga nej. Det är klart att om det skulle vara så att det finns... om det finns några andra bevekelsegrunder, som till exempel att att det fanns ett jättemysigt rum där man kunde spela tv-spel och jag fick vara i fred hur mycket jag ville och alltså att det kändes hållbart liksom, att jag blev lovad liksom. Ja, men du vet, det här håller inte, man kan inte, så där funkar inte. När man släpper lösa en massa människor i en konstellation och stänger dörrarna ut, då är det egentligen som att man med flit tar bort relevansen i sina nycklar och säger hej mardröm. det är väldigt lätt att det går åt fanders, tror jag. Vi är liksom inte riktigt byggda för att stänga av stimuli från det vi tycker är obekvämt. Oavsett hur obekvämt det är med det obekväma, så behöver vi liksom ifrågasättas. Jag tror på det. Jag tror på det oavsett från vem och med vad, så behöver vi bli ifrågasatta. Det stärker ju och triggar och förändrar oss och så. Okej, så det här första avsnittet av säsong 9 blev någon slags predikoavsnitt om att jag känner mig som 14 fast jag är 47. Jag känner mig övertygad och förtröstansfull om att livet brusar. Ända tills det slutar brusa liksom. Och jag känner mig tidvis rädd att förlora mina nycklars relevans. Jag är rädd att det sker och jag är rädd att det ska ske. Jag är också lite rädd att det har skett. Men att allt har en som en fördröjd verkan. Lite grann som en åskknall. Man hör den ju långt efter att den egentligen har inträffat. Eller en stjärnas ljus. Man ser den ju långt efter att den har, att det har skickats ut från stjärnan i fråga. Nu ska jag berätta en historia om en åldrande person. En liten pojke sa till sin mamma: "Vad händer när man blir så gammal som du?" Mamman, 25 år gammal, säger: "Då vet man allt och har svar på allt. Allt kommer att lösa sig. Titta bara på mig." Och så gick några år och det blåste upp en storm. Och pojken blev rädd för stormen och han sa till sin mamma: "När kommer stormen att sluta storma?" "Den slutar aldrig," säger mamman. "Men det går bra, för när du blir så stor som jag så kommer du inte att störas av stormen. Du kommer att kunna segla på vågorna i stormen. Titta bara på mig. Ser du hur bra det går för mig?" Och så gick det några år och så blev det stiltje. Och så låg solen som ett täcke över världen. Och mamman och sonen hade picknick i det gröna. Och så en dag så blåste stormen upp igen. Men nu var det mammans tur att bli rädd och ledsen. Sonen hade inga medel att hjälpa sin mamma, för mamman blev ledsen på ett nytt sätt. "Du sa ju att allt skulle ordna sig när man blev stor," sa pojken till sin mamma. "Men nu sitter du här i picknickresterna och gråter." "Jag har ju redan varit stor," sa mamman. "Nu är jag liten igen." Då lärde sig pojken att ålder inte är något som har med tiden att göra. Ålder är någonting som kommer och går. Ålder är ålder. Slut på sagan, som kan innehålla spår av nötter och visdom. Och det här kommer också bli för övrigt grundplåten i mitt manifest som jag kommer skriva i sekten. Sektens första vecka kommer jag skriva. Det är jätteambitiöst innan jag till slut tappar bort den. Jag lägger texten i Dropbox och så tappar jag bort lösenordet och sen så glömmer jag förnya prenumerationen, så min Dropbox stängs ner. Och det försöks göra olika försök att, det försöks försöka att, och nu sitter det en liten blåmes utanför mitt fönster. Åh, vad den är söt. Hur kan det komma sig att blåmesar är så söta, men gråsparver, som är nästan identiska i fysiken förutom färgerna, inte är så söta? Blåmesen ser ju ut som en liten bakelse liksom. Speciellt om den är välgödd. Det här är en välgödd blåmes. Nej, det är blåmes. Den heter talgoxe, heter den. Men det kan inte vara en talgoxe nu, så här års. Jag kan inget om fåglar. Det kommer att vara det jag kommer att skrika från min låsta dörr på sekten i den här kursgården i Dalarna. Ers högvärdighet, kommer alla sektmedlemmarna att ropa. Alla 8 stycken kommer att ropa: "Ers högvärdighet, kom ut, kom ut. Solförmörkelsen är nära. Det som ni förutspådde, vi väntat här. Vi har hängt upp alla glasspapperna i träden som ni befallde. Ers högvärdighet, jag vet väl ingenting om några jävla glasspapper, kommer jag skrika då. Jättebresig. För jag kommer ju också vara över 50 då. Vilket ju naturligtvis då indikerar att man är riktigt gammal. I både röst och kropp och själ. Med ytterst inaktuella nycklar. Instängd i mig själv. Instängd i min egen vrånghet. Enda gången jag är lycklig är när jag åker åkgräsklipparen med att lyssna på någon ljudbok där Jan Guillou, när någon läser in någon Jan Guillous 900:e bok om någon hemlig agent. Välkommen somna till säsong 9 av Somna med Henrik. Jag kommer att låta säsong 9 löpa på tills jag känner att det är ett nytt skifte. Skiftet som har initierat säsong 9 är att det blev höst. Fast jag vet att det inte är höst än. Jag vet att många fortfarande tänker att det är sommar och det är väl det. Det beror väl på hur man ser det. Men okej, det blev augusti i alla fall. Och att höstterminen börjar snart. Och då kändes det passande liksom. Och det är också flera nya faser i mitt liv som inleds i och med den här hösten. Och jag kommer väl kanske berätta lite om det i podden. Men det vi får se. Det här, jag kommer fortsätta precis som vanligt. Ända fram till nyårsafton. Och sen när 2023 börjar, då kommer podden att fortsätta ännu mer. Bara som vanligt. För 5 år ska jag ju fylla. Och 6 och 7 och 8. Och 9 och 10. 10 år tror jag att jag helt klart kommer orka. Men det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det.